Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej!
Hallå, hallå.
Inte sjukstugorna, va? Utan en sjukstuga. Därav att vi har fått skjuta upp saker lite grann. En riktigt hemsk sjukstuga, ja. Anna.
Fan, vilken kräk- och bajsfest vi kör alltså. Helvete. Får man säga så?
Det har pågått. Man bara, är det klart nu? Du bara, nej. Det är fan
hur
inte
många,
klart.
Hur många blev drabbade?
Det är bara två. Men det räcker och blir över. För som sjuka, aldrig sett så sjuka barn som håller frans. De har kräkts och bajsats. Alltså så, oj, så mycket. Oj, oj. Så att, ja.
På sig liksom.
På sig, överallt.
Oh, wow. Men att inte ni andra blir smittade.
På sig och på Anna och på golv. Alltså det är sådana där.
Ja, men det är så hemskt, hemskt, hemskt. Och jag så, ja. Det är därför jag vaknat på nätterna av att det stinker klorin. För att jag också har skurat så maniskt överallt. Tvättat och skurat.
Gratis träningspass för dig då.
Ja.
Ja, verkligen.
Men man kan inte ropa hej än. Jag kanske insjuknar ikväll. Alltså jag vet inte. Vi hoppas.
Just idag, kära ni, är jag glad att vi sitter digitalt, att vi inte sitter tillsammans i ett litet trångt ljudstudio någonstans, utan vi håller oss på armlängds avstånd.
Det är jag också. För jag ska nämligen åka till Steam här om ett par timmar.
Nej men jävlar, det är idag! Nej vänta! Nej, det är inte idag. Gud, jag tänker att idag fyller. Det är imorgon. Jag fick panik.
Imorgon fyller jag 50
panik?
År.
Ja, din födelsedag. Imorgon, 16 fyller du. Ja. Gud,
alltså. Idag är alltså min sista självande dag som någonting på 40.
Ja, hur känns det?
Ja.
Ja, men faktum är, jag tycker att det är väldigt roligt att fylla år. Men det är någonting med 50. Och nu kommer, när jag säger det så tycker folk att jag är löjlig. Men det är någonting att när jag blir 50 så känner jag som att så här. Då är jag inte längre någon som någon vill satsa på. Jag är lite borträknad. Jag är liksom...
Vi vill satsa
jag har
på
haft
dig.
Mina bästa
men
dagar.
Men i vilket sammanhang tänker du att
ja, men jobb, alltså allting så att man är lite passé liksom. Ja. Nu ska jag bara försöka rida ut den här skiten.
Nej men
nu är det PRO nästa liksom. Ja. De vill satsa.
Ja men
på
lite
dig.
Så.
Ja, men man brukar ju säga ändå att 50 är det nya 30, men jag förstår din känsla, Lisa, för det där kan man ju känna liksom även innan 50 att så här, man är på en annan plats i livet. Och sen så, som du säger, känslomässigt att man så här är lite... i de branscherna vi jobbar ibland. Jag har ju alltid varit så här yngsta producenten, har det känts som. Helt plötsligt så har jag blivit så här mamma på produktionsbolagen där jag jobbar typ. Att det är så här, nu kommer
Petra. Jag är också gammal.
Just det, nu är jag helt plötsligt
det är faktiskt. Det är lite jobbig känsla faktiskt. Ja. Så känner jag också.
Men då var det en klok person som sa idag till mig så här. Dels sa de så här, man får inte heller glömma bort att vi kommer med erfarenhet och alltihopa. Och det, så är det sant. Men hon sa så här, vad skönt att man ändå får fylla 50, för vad är alternativet? Och ja, då tänkte jag, verkligen. Ja, sant, sant.
Varje födelsedag är bra att fira. Mm.
Exakt, så får man
så
tänka.
Att, därför väljer jag att göra det med dunder och brak.
Ja.
Jo, men du får också hitta någon som är äldre som du tycker är vrål, cool och snygg. Då känns det också bättre.
Mm. Okay. Ni jag kan ju inte ta någon av er i alla fall, ungdomar i livets försommar.
Nej, exakt.
Nej, men jag tänkte att du får ta liksom så här Eva Attling eller någon som fyllde liksom 70 fast hon ser ut som 40.
Ja, men då alltså kan någon... jag ta Lena Endre just nu, känner jag.
Ja, exakt. Bra, bra där. Bra val. Mm.
Det är roligt att ja, men det är bra. Anna, hur känner du det, Anna? Känner du som livets försommar? Jag vet inte om jag kan skriva under på just att jag känner mig som livets försommar.
Men... Jo, efter den här kräk- och bajsfesten.
Efter din vecka. Efter din vecka i bajset. Hur känner du dig?
Jag känner mig fräsch som en nypa och ros. Ja. Jag tror aldrig jag har varit. Mina påsarna under ögonen bara blir större. Så jag tycker jag känner mig som 85. Faktiskt.
Ja. Jag var ju också på Beyoncé i veckan och såg den här 42-åring stå och studsa runt där i olika nökendräkter. Så att, så illa är det inte.
Hur coolt var det?
Nej, men det var coolt. Hon är cool. Hon är ju, det är extremt kroppsfixerat och det kan ju liksom på gränsen till sexistiskt ibland, fast hon liksom, hon är väl så här att jag äger min kropp, jag äger min sexualitet, men att så mycket nakenbilder och så mycket fokus på kurvorna och alltså det blir nästan lite too much tycker jag. Men sen är hon ju...
hade väl den där stora på skärmen där hon ligger naken?
Typ. Ja, ja. Emellan varje liksom sjok så dök hon upp naken i olika former. Och det är så här, ja, du är jättesnygg och jättecool, men ja...
Okay. Nu måste jag ju då skriva under på att Lisa, du är alltså 50. Du är på väg över. Du är inte
förstående. Jag tycker hon är ascool. Jag tycker hon är riktigt cool. Sen så ska jag också då erkänna som en liten pålägg på det här med att jag är i 50. Inte tillägg utan pålägg eller ovanpå toppen. Att jag hade hört 3 av låtarna ungefär.
Okej.
Okay. Fast där vill jag ändå säga att det har jag hört jättemånga säga. Så att där tror jag inte du ska känna att du är 50.
Nej, och det är inte riktigt min musik. Men hon är ju liksom... Ja, men hon är ju en gudinna.
Ja, och vilket jag tänker så här, också en sån artist som... Att det kan bli en bra show. Liksom. Alltså,
Det var ju det jag var där för. Jag köpte också en t-shirt för 600 kronor. Ja, som jag förmodligen aldrig kommer att använda.
Nej.
15-årskrisen är nära.
Beyoncé t-shirten. Så den drog jag på mig dagen efter till stringtrosan. Jag jeans bara kände mig som ett...
Perfekt. Så nu ålade du omkring det här med lite naken. Och Lars undrade, vad är det vi håller på med här?
Ja. Han bara, vad är det för en amöda som åker omkring här på golvet?
Ser du likheten? Beyoncé i mig. Kolla här.
Vilka bilder jag får framför mina
ögon. Ja, jag vet. Det blir lite mer Celeste Barber över när man tänker sånt där. Om
ja, verkligen. Jag känner igen mig så mycket Celeste Barber så det är helt sjukt. Hörrni, ska vi köra frågepodd idag? Det här är ju jätteroligt.
Ja, precis. Vi bjöd ju in till en frågepodd och har ju fått en hel del frågor från våra underbara lyssnare. Så vi tänker väl att, som vi sa förra gången, att vi vet inte hur mycket... Det blir bara svar och det blir nog lite spekulation, alltså lite sådär, som vi brukar helt enkelt. Så ta oss inte för mycket på orden, men ta oss lite på orden, eller något.
Men man kan säga ta oss inte för mycket på allvar.
Nej, och sen kan man också säga att det är väl också första gången vi håller något vi har sagt.
Ja, det är ju bra.
Det är väl en liksom...
Ja, en klappaxel.
Bra.
Det är bra. Ja. Toppen, okej. Ska vi köra igång?
Jag tycker det.
Härligt.
Det finns inte så mycket att vänta på. Vem ska ta första frågan?
Du ser så. På min bild ser du så pigg ut nu. Så kör du. Du har frysit.
Ja, du har frysit där ute hos mig också.
Jaha, det står your video stopped working. Try unplugging your camera and plugging it back.
Skit i det.
Jag skiter i det. Jag får vara lite trött på er. Jag ser ju
det går bra. Du ser ut som du är 22. Då kör vi. Vi kör den första frågan. Ska jag börja?
Jag börjar.
Då har vi en lyssnare som har ett barn som ännu inte kan tala och som har en IF och autism. Han kräks när han ska ta sin medicin och han känner direkt att man lurar honom. Frågan är, hur får ni barnet att förstå att de måste få i sig sin medicin? Lisa, du har ju haft ganska mycket krångel med medicin.
Ja, det har jag. För vi har ju en mamma till som då undrar hur man, som vill ha tips hur man får en sexåring med starka autism autistiska drag och även astma, hur man får i pollenmedicin. Melatonin funkar men inte de andra utan en massa mutor.
Ja.
Alltså jag, det här är ju en väldigt speciell fråga, eller liksom, jag tror det är en fråga som är väldigt vanlig. Men för mig så blev det ju så att jag var tvungen att pausa. För att när jag insåg att jag mer eller mindre fick nästan börja ta fram våld för att få i barnen medicin, då känner jag att det här kommer bara bli kontraproduktivt. Så jag fick faktiskt pausa och fick ha ett häll under ett tag och pröva igen vid jämna mellanrum. Är vi redo för medicinen? Det jag har gjort, som ju gjorde att vi till slut fick i dem det, det är att de insåg att de i viss mat eller viss sådär faktiskt kan äta medicinen utan att man känner smaken. Så vi har ju landat i Nutella för Pelle. För Kalle får han det faktiskt i yoghurten. För Kalle har ju också, han ville som själv ju då till slut. Och då hade han ju en större öppning för det. Men Pelle har ju varit livrädd. Mm. Inte velat ta medicin. Han har ju skakat liksom. Det var därför jag fick sluta. Men så när han fick testa det i
Nutella.
Jag la det bara i utan att säga till i Nutella. Och sen sa jag det efteråt. Och då var det som att han, okej. Okay.
Har du öppnat, men jag är känner det kapsel också, så du kan hälla i den liksom i Nutellan?
Precis,
eller hur?
Ja. Jag får ju min ADHD-medicin i en kapsel med, så är det pulver som jag häller i. Och då är det viktigt att den är täckt. Jag tror inte man känner så jättemycket smak av den faktiskt när man tar det ihop med just Nutella. Eller något som har kraftfull smak. Mm. Men det funkar inte varje dag. Vissa dagar har han liksom, får han liksom kräkreflexer bara han tittar på den. Mm. Och då pausar jag. För det går inte. Men som mamma nummer två där, utan massa mutor. Det hade överhuvudtaget inte varit möjligt hos mig.
Nej.
Bara, men får jag fråga också de här, när det är medicin i kapslar. Mm. Då kanske man också måste fråga. Så att eller jag vet inte det här. Men det kanske är så att vissa mediciner kanske man inte får öppna ur kapseln heller. Så att
fast de flesta ADHD-mediciner får man faktiskt det. Ja. Sa vår neurolog i alla fall.
Ja, det sa vår läkare också. För vi,
och vissa kan man få i flytande form istället. Ifall det är så att det funkar i något annat. Och sådär. Och för att jag vet Kalle då, min äldsta son. Han tar gärna sin melatonin på kvällen i Coca-Cola.
Mm.
Så jag löser upp det där och så rör vi lite och så sväljer han det. Så att det går ganska bra i många olika.
Svante tar ju också sitt flytande melatonin. Han tar ju inte tabletter utan han tar flytande i mjölk på kvällen. Ja. Men det som jag tänkte på en sak, att hon, när hon, den första mamman som säger att hennes barn har autism och IF, att så här, hur får man barnet att förstå att de behöver medicinen? Och det kan jag ju säga, att just att få barnet att förstå håller jag ju på otroligt mycket med Svante, att så här, att det är liksom, man tycker man förklarar och man förklarar och man förklarar. Men det är liksom som att det är så otroligt svårt att få dem att förstå. Eller liksom att så här, han har ju ångest för han vet att han måste ta den här TBS-sprutan. Han har äntligen börjat förstå varför han. Men då är han nästan hellre så här, så att han bara, jag struntar i att gå ut så jag inte blir biten av en fästing. Jag struntar i att leka med kompis. Alltså du vet, det blir så här, man bara, åh gud. Men det är bara så här. Och det är så svårt, eller så här, fast kan vi inte utrota alla fästingar? Att det, man bara, det är så många, det är så svårt många gånger tycker jag att få dem att förstå varför de behöver.
Och det är precis det som du säger, våra barn är ju väldigt mycket så här, de tror ju riktigt att så här, men vi bara tar bort fästingar från världen. Ja, I deras värld så kan det typ
vara
så.
Varför kan man inte göra
det? För Kalle så var det ju så att han till slut kände själv att han var arg. Han var så mycket arg och han kände hur det ställde till det för honom. Och då förstod han att andra barn i sin klass åt ADHD-medicin för att slippa det här humöret. Slippa varje. Han hade också sett många situationer där de var arga och sådär. Så han kom ju till slut själv och sa att han ville ha medicin för att han inte ville vara arg. Mm. Och den skillnaden han kände av att få den gjorde att han blev väldigt liksom peppad. Men han är också 14 nu.
Ja,
och det tog sitt lilla, sin lilla tid.
Han tar väl lite tid innan de kan koppla ihop.
Och hon skriver att hennes barn kräks. Så det gör ju faktiskt Pelle också när han fryser medicinen. Och det är för att han är så äckelmagad. Så jag tror att lösningen måste vara att hitta ett livsmedel där han på riktigt inte känner det. För hon säger att han känner direkt när man lurar honom. Det gjorde Pelle också. Mm. Men till slut så var det då Nutellan. Där kände han det faktiskt inte.
Och alltså något de liksom verkligen tycker det är jättegott. Vi har försökt med så här hallonsylt. Svante älskar ju ketchup. Mm. Och ketchup tar bort väldigt mycket smak. Men det kan ju vara ganska äckligt att äta ren ketchup. Men Men liksom försöka hitta något som verkligen kamouflerar smak. Det är ju, vi vet ju hur känslor de är med liksom konsistenser och sånt. Så det här är ju jättesvårt. Men...
Och så är det lätt att förstöra också. Pelle kan ju aldrig äta yoghurt igen för att jag försökte yoghurt för honom.
Precis, det är ju det som är så jobbigt när man stoppar det i glass eller yoghurt eller någonting. Och sen så
blir det bara förknippat med det liksom.
Ja. Mm. För det är, alltså, för Frans sväljer ju tabletter, tack och lov. Och det förändrade ju jättemycket, för då kan han ju ta Alvedon, allt kan han ju svälja
just det,
då. Men det tog ju tid, och jag minns också när han var sjuk, när han var mindre, och så här har det ju varit med alla mina barn, men när de har fått KV-penin.
Alltså, nej, men det går inte.
När de har varit KV-penin, så här jättesjuka, de har haft liksom lunginflammation. Alltså hur kan man göra en
då
antibiotika?
Då kräktes de ju direkt.
Länge. Ja, och man fick inte ge dem någonting.
Inte. Nej, det funkar inte.
Nej.
Men Svante har ju också nu börjat såklart, eller såklart, han sväljer ju också tabletter nu, vilket är fantastiskt. Men så det är i de här åren när de är mindre, och det är svårt. Så att, men vi får väl både säga att försök att blanda, vi fattar att ni säkert har ju försökt med allt sånt. Och så försöka förklara i så gott det går liksom. Men,
och går det inte, så ta en paus och testa igen.
Ta en paus om det går på medicinen.
Man kan inte pressa för mycket.
Ja, det beror lite
för
på
det blir ju för krävande för alla. Ja. Mm. Ju.
Men sen så tror vi så här, massa mutor. Ja, tyvärr, så är det nog det också.
Ja, hot och mut är våra uppfostringsmetoder.
Ja, exakt, hot och muta.
Ja. Ha, ska vi gå vidare till nästa fråga?
Ja.
Anna, ska du eller jag läsa den?
Jag kör du.
Ja, då har vi en annan mamma som har en, egentligen mer en undran än en fråga, säger hon. Och då säger hon så här, de råd man får från habiliteringen utgår ofta från att man har ett barn. Hur ska man hantera det och göra träning och ha lågaffektivt bemötande och så vidare när man har flera barn? Det är svårt att stå och vara lugn och vänta in medan barnen halvt slår ihjäl varandra. Jag tycker den här frågan är helt underbar, för att det är vad vi själv brottas med hela tiden.
Ja.
Man kan ju inte säga bara insnälla och lugna ner dig lite nu. Och Pelle, kan du lägga undan kniven som du har tagit i lådan?
Nej.
Den är svår.
Anna, du som har så många barn, vad säger du?
Den är jättesvår. Ja, men det här tycker jag blev så uppenbart för oss när vi gjorde sån här IBT-träning med Frans. För att många av de här sakerna som de sa att vi skulle träna, och framförallt handlade det ju om när vi skulle träna bort problembeteenden, till exempel det här med att Frans petade i ansiktet och var så intressant. Då fick ju vi en sån här man knäpper med, som en knapp som man har.
Som
man
en knäpper, klicker, ungefär, alltså som hund.
En hundklicker. Liksom.
Exakt, en hundklicker. Och då så skulle han få den, och så skulle man, han var ju väldigt liten när vi fick det. Alltså det här, han var ju 3 år. Då skulle han få den, han skulle alltid ha en sån på sig. Man skulle se till att det satt den på hans byxor överallt. Han skulle alltid ha en sån. Och så fort han klickade så skulle man ge honom full uppmärksamhet. Och för att träna in den här så skulle man alltid börja med att när han klickade skulle man typ killa honom, jaga honom, göra någonting som var roligt. Mm. Och så på så vis skulle han förstå att klicka så får jag uppmärksamhet. Mm. Vilket då skulle leda till att han inte skulle pilla i ansiktet och annat. Men och då var det också så här, då sa de så här, och då måste ni göra, så fort han klickar, ni får släppa allt ni har. Och då var jag Holly liksom liten. Om jag står och byter blöja på Holly på skötbordet och så
springer därifrån.
Ska jag lämna bara? Alltså, och då kände vi så här, men det här är jättebra råd och tips och funkar ju säkert om man bara har ett barn. Men det är ju helt omöjligt annars, det går ju inte.
Nej.
Så att jag tror
det, men inte det är lite klassiskt är liksom... också att det ofta kommer råd ifrån folk som, förlåt att du säger det, kanske inte ens själva har barn med särskilda behov. Och där man tänker på barnets bästa, och det är fantastiskt, men vi lever ju ett liv med fler ingredienser liksom. Så det är ju svårt.
Men det beror ju på om man tänker så här då, hur man ska hantera och göra träning. Om man tittar på IBT, alltså individuell beteendeterapi, att det, eller intensiv, att man skulle kunna, om man tänker att det är någon sån typ av träning de gör, eller om de har... att de ska träna på någonting med barnet. Om de är 2 föräldrar så kanske man får försöka så här, avsätta liksom, just för träningen. Att försöka göra det om det går.
Men det känns som att hennes fråga är mer så här, i livet. Att man har flera barn där man får rådet att behandla ett barn på ett sätt. Och göra träning. Ja, och så ska man vara som en liksom då vanlig förälder, eller hur man nu ska säga, till de andra barnen. Att det kanske är väldigt svårt. Och det är ju faktiskt egentligen, det är ju en annan mamma som ställer en liknande fråga. Mm. Som skriver, hon har 2 barn, en med autism och en utan. Upplever att hon hanterar dem olika. att hon blir lättare irriterad på barnet med diagnos och har mer tålamod med det med autism. Hon frågar också om vi känner igen oss i det. Och det hänger ihop lite med samma just det här att särbehandlar vi eller inte.
Mm. Hon blir mer lätt irriterad på barnet utan diagnos. Ja. Nej, men jag tror alltså, om vi bara ska, för hon som skriver med träning, så tror jag precis som du säger, Petra, att så här, man får försöka dela upp. Men det jag tror är att man ska tänka att man kan inte lägga så mycket på föräldrarna. Man får tänka att den här träningen, jag vet ju att alla säger ju att det krävs så många timmar i veckan och det är en press på föräldrarna. Vi valde att släppa det till slut och se att träningen han får på förskolan med sin resurs, den får vara bra nog. Man får sänka kraven. Så man måste också klara av livet.
Med mina två, jag blev ju bara liksom sjukgymnast och läkare och allt det där. Men jag tänker på hennes fråga igen, det här just liksom, jag tänker med mina två som nu bråkar något så förbenat, och att Kalle är liksom en trigger för Pelle. Just det här då rätta beteendet som man blir, som är så bra, som är lågaffektivt och så. Det är inte så lätt i en familjesituation, ett familjeliv, att göra det och behålla lugnet och tålamodet. Och liksom, och jag tänker på dig, Anna, om du har flera barn, låt säga att Frans bråkar med två av sina bröder. Jag menar, ska du hantera honom på ett sätt och dem på ett sätt i den fighten? Eller hur gör du då? Ja, det är samma för dig, Petra, om det är Polly och Svante liksom.
Alltså jag kan nog känna igen mig i den här, det som den här mamman skriver.
Ja, det är jag också.
Jag blir nog mer arg på mina barn utan diagnos än vad jag blir på Frans. Dels för att man alltid liksom försvarar och beskyddar honom på det sättet man gör. Men sen också för att jag vet ju att det här liksom inte alltid är bra och att det kanske är fel. Men ofta så känner jag ju så här, men måste du reta honom? Måste du säga, du vet ju, för man känner så här, de vet ju att de triggar igång honom på ett annat sätt. Sen kan ju han ha varit fruktansvärt jobbig och sagt massa saker. Och då, om jag skulle bli arg på honom, om vi säger då att det håller Frans. Om jag skulle säga från till Frans på samma sätt som jag säger från till Holly, så skulle det ju ta en ny vändning och bli 100 resor värre. Därför vet man ju att man är lugn och liksom, han är kravkänslig, man får inte skälla för mycket. Och tyvärr så är jag inte likadan mot Holly, för jag vet att hon kan ta det på ett annat sätt.
Just det.
Vilket hon upplever som orättvist ibland.
Ja, liksom, för det var det jag tänkte, om ni också sen, ni har småsyster till era killar och så fattar jag, så blir man så förbannad. Bara, du vet ju att din bror har autism eller så här, bla bla bla. Så ska man bli arg för det samtidigt som man ska hantera då barnet med autism på rätt sätt och hit och dit. Det är ju inte lätt liksom och nej, följa de där råden kanske.
Och det är verkligen så att vi, både du och jag, Anna och Lisa, du känner igen dig hur det är när man har två barn som bråkar och hur man ska vara lågaffektiv och bara försöka. Nummer ett är ju så här, vi är bara föräldrar liksom. Vi måste ju såklart sätta gränser och man kan inte alltid vara lågaffektiv. Det kan bli eller liksom, man måste avbryta på ett skarpt sätt när Pelle står med kniven till exempel. Men så att man får nog bara tänka att så här, man får göra så gott man kan på alla sätt och inte ha för höga krav och inte slå på sig själv så mycket, för det gör vi ju gärna, att man tänker ju alltid säga, jag hade kunnat gjort bättre, jag hade kunnat gjort mer, varför var jag inte lugn? Och det är man inte, liksom. Man gör så gott man kan.
Jag har lösningen. Vi tar annars klicker, för jag tror vi har väl några sådana till våra hundar.
Ja.
Och så klickar vi på oss själva när vi har lyckats vara bra någon gång.
Ja.
Så får vi lite klick.
Det är bra.
Liksom.
Ja, det är bra.
Och så slår vi inte på oss själva de gånger som det inte funkar.
Exakt.
Nej. Jag tror ni på riktigt att det finns några föräldrar där ute som bara är lågaffektiva mot sina barn och som har flera liksom, i vår situation?
De som bara är lågaffektiva har ju definitivt inte några barn med svårigheter, skulle jag säga. Eller, liksom för den stressen.
Eller så är de en helt annan typ av person. Liksom.
Ja, men de drogade.
De är drogade, de går på marijuana.
Jo, men då är man ju liksom avtrubbad. Alltså jag tror att för oss som har en lite kämpigare vardag, för det har vi ju, då är man hela tiden lite närmare den här bristningsgränsen.
Ja.
Och då räcker ett litet bråk från någon, eller retsamt, liksom någon sägning eller någonting till ett annat syskon, och så exploderar man. Det är klart att man önskar att man höll sig lugn då, men det gör man ju inte.
Nej, man är ju den där soldaten i strid hela tiden.
Ja, och sen så är det ju det här som jag ofta brottas med, att jag, alltså att man tar, när barnen bråkar med varandra, så blir jag irriterad. För att det känns som att de är dum mot mig också. Att de inte bara håller sams och lugn. Så att man blir ju arg av den anledningen. Och det vet jag ju att jag såg någon psykolog på Nyhetsmorgon för flera år sedan. Som sa att syskonbråk, då, man ska försöka tänka att det inte är mig de bråkar med. Så ska man vara en neutral förmedlare i mitten. Så är inte jag, även om jag skulle vilja vara det.
Men lätt, när man också är högkänslig och det bara lägger sig som en liksom vibration.
Ja,
ja exakt. Men jag lyssnade faktiskt på en, jag lyssnade faktiskt på en podd i morse, Dumma människor, med Lina Thomsgård och en psykolog och författare som har den podden. Och då pratade de om syskon. Och då pratade de om, och då tänkte jag på er och jag tänkte på oss och jag tänkte på alla föräldrar, men liksom på att just också vara syskon. Det här avsnittet handlar bara om syskon, liksom, hur viktiga syskon är och vad bra bla 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 och så vidare. Och då tänkte jag så här, gud vad bra, för då var hon så här, det är så att ha ett syskon, att man lär sig så otroligt mycket av konflikthantering. Alltså alla de här småbråken och social träning. Och då tänkte jag på Polly och Svante jättemycket då. Att,
här,
att de har varandra är liksom allt ifrån konflikter till att de måste prata, till att de måste försöka ibland vänta på sin tur. Att de åtminstone får höra att så här, du måste försöka, alltså utvecklar dem jättemycket. Så alla de här bråken utvecklar de här syskonen jättemycket, trots att det är liksom skitjobbigt när de gör det. Och det är ju, man blir ju galen. Det är inte så att jag tänker så här, gud vad bra, nu bråkar de. Nu blir de så utvecklade.
Nej, men, och det var ju precis det som hon sa på Nyhetsmorgon. Det där att man ska som förälder, att det är en viktig del i deras utveckling. Och just det här konflikthantering. Så att man istället ska ge dem rätta verktygen att lösa det. Men min lösning är ju att jag ställer mig i mitten och skriker, sluta bråka!
Ja.
Och så är jag arg på båda liksom.
Varför gör ni så här mot mig?
Ja, men för det känns ju som att de har bestämt sig för jävlas med mig. Fast det fattar ju jag ju också att de inte har. Men man kan ju försöka tänka på det då. Att det är utvecklande och bra. Och att man försöker inte ta det personligt. Se om vi klarar det.
Och så gör man så gott man kan.
Jag kastar in en fråga till här i det vi håller på med. För jag vet att bägge ni två har hållit på med sina IB3-träning. Vi kom ju aldrig dit, vi ens fick veta vad det var. Men då är det en mamma som undrar hur ni känner så här i efterhand gällande den träningen. Skulle ni hoppat på det om ni visste det ni vet nu?
Ja, jag skulle ha gjort det igen.
Ja, men jag
Jag ska villigt erkänna att vi gjorde ju inte 40 timmar i veckan eller vad det nu var.
Vem ska hinna med det? Förlåt.
Nej, men det går ju inte. Så att vi valde att liksom lägga det på förskolan. Sen så hade vi det inte så bra på förskolan. Det var ju perioder då vi inte hade resurs.
Kan inte ni bara kort berätta vad IBT-träning är? För jag vet inte ens det.
Det heter, det kan vara TBA eller IBT, alltså tillämpad beteendeanalys, eller IBT betyder väl intensiv beteendeterapi. Och det handlar om att du ska lära barnet att vilja kommunicera i princip, är det som är det viktigaste. Det är det som den där klickar, då tänker jag att den gör, att man ska se ett värde i att kommunicera, se ett värde i liksom, det var ju så här. Ja, men bland de första,
lära sig att lära.
Lära sig att lära.
Lära sig att härma och liksom.
Så det är kommunikation
som,
och lärande.
Som då typ andra barn liksom föds med, kan man säga. Men det här behövs tränas in.
Till exempel, vi hade en bra grej som till exempel var. För det var ju också det här sociala. Vad säger man till någon när man vill ha kontakt? Det kan vara en svår grej. Och som sagt, Frans var ju liten när vi gjorde det här. Men då var en övning att man skulle säga så här. Jag har en rosa tröja. Och så svarar då Petra, jag har en svart tröja. För då får man igång en kommunikation. Och den lät ju jättefånig. Men så hade vi tränat den. Kom en kompis hem till mig. Och så, Frans är ju social. Men han, liksom, han har ju sin språkstörning och pratade ju inte så mycket då. Men då så tittade han, sa han hej. Och så tittade han på den och så sa han så här, Helena, jag har en blå tröja. Och då började jag ju nästan gråta. För att då fattade man ju så här, den här funkar ju. Det låter konstigt, men det funkade ju. Hon visste ju inte att, liksom, att vi hade ett tröja. Så hon bara så här, vad fin. Ja, men jag har ju en. Och så sa hon vad hon hade. Liksom. Och så började hon prata om det. Det var ju liksom en grej. Men sen så var det ju mycket, mycket härma. Att vi sa ofta så här, man hade övningar som var. Man kunde säga, gör så. Och så kunde jag peka på näsan. Och i början då fick man föra hans finger till näsan och så fick man applådera och ge beröm, alltså som hundträning.
Det var ju mycket, alltså hade jag gjort det där med mina killar, de hade ju bara gått, de hade aldrig ställt upp på det. Det låter ju inte helt lätt liksom.
Ja, men man hade ju på riktigt, hade man ju i början, alltså apropå mutor så var det ju så här, här mutar vi. Alltså så här, vi hade ju påsar med små kex och det kunde vara popcorn och det kunde så fort.
Jättesnabb alltså, precis som belöning hon, direkt, direkt in i munnen. Liksom,
som en hund. Ah, okay.
Så det kunde vara godis.
Alltså i början var det ju också, i början var det ju typ att, att man tog fingret mot näsan, alltså jag fick föra det och så bra och så in med en godis typ, eller vad det var. Alltså, så att det, som det, du tränar
det verkligen som uppfostrar en hund, måste jag säga.
Ja, men det är hundträning skulle
ja,
jag
men det
säga.
Var det. Ja, det var verkligen det. Vi hade på precis samma sätt som det är, att vi fick inte heller ihop och Svante var ju inte motiverad att sitta och göra en massa olika test eller liksom hålla på att träna sådär. Men däremot så försökte vi implementera så mycket möjligt av det vi lärde oss i vardagen, att såhär, när vi skulle, man skulle äta middag eller man skulle laga, att man så här försökte tänka på de övningar man hade fått och försöka få in dem i hur vi lever och vad vi gör och då se vissa saker som träning, att man så här är tydligare i vissa vardagssituationer till exempel, för att känna att så här, det här får bli hans träning hemma vid och så tränar han på förskolan och så gick vi på de här mötena en gång i veckan på autistcenter där vi gick. Men en sak som jag tyckte var spännande, som jag också tog med mig både till min släkt, till mig själv och till liksom alla runt omkring, att något som var så här, ni får inte ställa frågor till Svante. För det är vi alla, när vi kommunicerar, för en fråga är ett krav på ett svar. Och det liksom främjar inte kommunikation för någon som inte vill kommunicera. Vilket gör att så här, om man tänker på hur man pratar, så här, hej, hej, hur mår du idag, vad har du gjort? Alltså hela tiden ställer man frågor. Så det här var jättenoga och så här, jag kommer ihåg när så här farmor kom på besök och mor, att man bara ställer inga frågor och hur svårt det är för oss människor att inte ställa frågor. För då kommer man bara tystna ännu mer, för Svante var ju, ville ju inte kommunicera alls i princip när han var liten med någon annan än oss liksom. Och då och ville inte härma, utan han så att det var verkligen så här. Man fick bara, okej, nu ställer du en fråga igen. Försök att inte fråga, utan följ honom. Var liksom, som du säger så här, jag har en blå, en svart tröja. Och då kanske man bara så här, för det blir inte ett krav på ett svar. Utan då är det bara så här, han bara,
utan man bekräftar snarare saker de gör. Och,
Eller säga, jag ser att du gör det där, du leker med bollen. Inte så här, vill du leka med bollen? Utan det skulle vara så här, kolla, jag leker med bollen här. Alltså du vet att man hela tiden inte, och det funkade.
Oj,
ja, det är otroligt. Det var ju mer träning för oss.
Men utifrån hennes fråga då, vad hade ni gjort annorlunda med den vetskapen ni har om det idag?
Det jag hade gjort annorlunda är att jag inte hade varit så hård mot mig själv och haft dåligt samvete över att jag inte tränade mer. För det kunde jag ju liksom ligga sömnlös över. Utan så här, i efterhand så hjälpte ju den träningen han fick jättemycket. Han lärde sig ju sätta på sig ett bälte, han lärde klä på sig själv. Alltså han lärde sig ju alla grejer. För har man väl liksom förstått hur man använder sig av det, så kan man ju använda det på så många områden. Så att jag tycker att, ha inte för höga krav. Det är ju lätt, men man får inte glömma att man är förälder liksom.
Ja, men det är väl klokt.
Glöms det bort tycker jag. Jag tycker också habilitering, många glömmer bort att säga det till oss föräldrar. Man lägger liksom för
stort. Som andra ord, även om de säger att man ska träna 40 timmar i veckan, så gör den, allt man kan lägga ner gör sitt liksom.
Ja.
Sen behöver man inte ha så himla mycket ångest för att man inte...
Nej, exakt.
Bra, Anna, ska du ta en fråga?
Ja, då är det en mamma här som undrar lite hur det har gått med Kalles färdtjänst.
Ja, just det.
Ja, hur har det gått sen?
Han har ju fått färdtjänst. Han är beviljad färdtjänst. Sen kom också boken med det som beskriver hur det går till.
Okej.
Okay. Den har inte vi kunnat ta oss igenom än. Vi förstår
inte. Hur går det för ADHD-mamman där att ta sig igenom den?
Alltså, på riktigt. Jag bad Johan, barnens pappa, att läsa igenom det för att vi skulle kunna börja använda oss av färdtjänst. Men han också sa, jag fattar inte hur man gör. Så vi måste prata med dem. Vi vet inte hur man ska använda färdtjänsten.
Vad spännande.
Det
så det har gått bra,
att man inte får hjälp,
men det har gått dåligt, kan vi säga.
Ja, det är beviljat. Han har sitt färdtjänstkort. Och vi har haft en månad, men vi har fortfarande inte använt det.
Okej, ska vi då ge... Vi måste ge en liten läxa här, tror jag. Antingen ska du skicka boken till mig och Anna, så ska vi försöka titta på den. Eller så ska vi liksom... för det är ju jättebra att ni har fått till det. Det är ju bra gjort. Jättebra. Ja.
Om det är någon mamma där ute som har barn med färdtjänst.
Kan ni hjälpa
mig,
Lisa?
Hjälp mig, hur gör jag? Måste jag koppla något kort? Hur betalar man? Alltså så här, när man läser så är det väldigt mycket så här. Om barnet är så är det så här. Och om det är, alltså det finns liksom ingen sån här.
ABC. Jag älskar också så här, det hade ju inte gått, alltså min man hade ju inte klarat av att läsa det, det hade ju inte gått heller. Och jag kan ibland känna att jag också har drag av att inte tycka att, jag kan inte läsa instruktionsböcker och sånt, jag tycker inte om det och jag får panik på vissa grejer. Men eftersom jag ändå är lite, fungerar lite liksom bättre när det kommer till sådana saker än min man, så kan jag också bli så jävla bitter. Så här, nu måste jag göra det här för att jag orkar inte heller läsa de här tråkiga sakerna, men han är ju helt... han kan ju inte det. Alltså han blir så arg och ska kasta den där boken i väggen liksom. Hon låter som jag pratar med mitt barn, men det är en vuxen människa. Så att det är liksom...
Väldigt framgångsrik och välfungerande
vuxen människa. Ja, på många sätt. Otroligt, absolut. Ja, men så då den här mamman som undrar, han har fått färdtjänst, vi ska bara få det att fungera helt enkelt.
Ja.
Det är bra.
Vi kommer lösa det.
Ja, vi löser det.
Det här kommer vi fixa.
Ja, det är bra.
Sen så såg jag också en annan här som...
Ja, du tänkte att du hoppade över den frågan.
Ja, hur gamla våra barn var när vi började märka att de eventuellt hade en diagnos. För oss var det ju när Frans var 2,5, när vi kom tillbaka efter ett sommarlov på förskolan, när personalen började hinta lite om det. Mm.
Hade ni inte misstänkt någonting själva innan då?
Nej. Alltså så här, alltså efterhand kan jag ju se tecken. Mm. Men då var vi ju liksom så kolugna. Barn nummer 4. Alla är olika. Det fanns liksom inte iPad på de äldre barnens tid. Så de satt ju absolut inte med en iPad. De spelade ju fotboll och gjorde annat. Och liksom jag var inte så orolig att han var sen med saker. Liksom.
Nej. Och det är ju spännande. Det tycker jag är ganska härligt att höra. För att Svante var ju... Och han var också närmare 2. Han var drygt 1,5. Och det var också förskolan som påpekade att de trodde kanske att han hörde dåligt. Eller att de sa ju också i första föräldramötet att de trodde att vi skulle, eller tyckte kanske att vi skulle kontakta BUP och kolla liksom så. Så de såg det väldigt tydligt. Och vi hade väl, alltså så här, Svante gick väldigt tidigt. Han var ju liksom fysiskt liksom växte som man skulle, tyckte att han sa några ord i början, du vet så. Men sen så var det väl kanske från strax efter 1,5 att såhär, nej vi hade ju inte heller märkt, men jag har också varit såhär då känt såhär, gud var vårt första barn så vi visste ju ingenting, men det är ju, därför tycker jag är lite uppfriskande att du säger Anna som det var ett fjärde barn och att man ändå såhär, alla är olika, att det är svårt att faktiskt veta vad som är vad liksom, så att det är, men det är ofta kanske i förskolemiljö, för det var väl lite samma fel Lisa, att det var förskolan som uppmärksammade liksom.
Ja, det var det. Och jag. Det var ju Pelle var väl 1,5 va? Och då var ju Kalle närmare 3. Och då så hade, alltså det var ju någonting i mig som kände någonting. Och då så sa jag detta på förskolan. Och
Kalle.
Var ju helt, det var nog om... Ja, jag vet inte, jag kommer inte ens ihåg vem utav dem det var. Men som jag nämnde det om. Men då vet jag att det jag var helt inställd på, det var ju att den jag sa det till skulle säga nej. Men det gjorde hon inte. Utan hon sa, men om det skulle vara någonting så har de ett bra liv i alla fall. Och det var ju liksom, det var ju skottet i pannan på mig.
Ja.
Mm. Som sagt, då var de 1,5 och 3. Men Men det är som ni säger också, när man ser tillbaka så kanske man hade fått liksom andra indikationer tidigare. Men det är ju en helt annan sak än vad man verkligen där och då såg. Sen var det ju liksom en lång tid av där man ville ha det här bekräftande nejet hela tiden. Men de kom ju med allt längre mellanrum så att säga.
Mm. Men så någonstans vid 2-3 års ålder kan man väl säga att kanske både vi och folk runt omkring började liksom... uppmärksamma eller liksom.
Ja, och jag tror hade man haft kunskap kanske man hade sett det tidigare. Ja. Men det var också skönt att man inte gjorde det, för vi är ju liksom mammor. Mm. Och det vill man ju man vill ju få vara den där mamman så länge det bara går innan oron tar över. För det tycker jag i alla fall, att det var ju ett par år som försvann av ett fint föräldraskap som gick åt till oro och diagnossättning och en omställning i huvudet på en själv och liksom allt sånt. Och den pågår väl i och för sig fortfarande. Ja, men
kommer och går.
Men
sen tror jag också så här, att man skulle ha andra ögon idag. Men jag vet ju, eftersom Holly var nyfödd när vi höll på med Frans utredning och när vi inte visste. det kan ju också göra att man blir helt liksom besatt av det på ett sätt som blir att jag var ju jätteorolig för Holly hela tiden. Då granskade jag ju henne hela tiden. Så att jag tror att det är ju svårt. Jag var ju så här, nu gör hon så. Nu somnar hon inte själv. Alltså så här, allt från att hon var spädbarn.
Då hade du fått en annan radar liksom.
Ja, då hade jag satt på med granskningsglasögon och blev liksom åt andra hållet istället.
Och då kan man hitta exakt allt.
Ja.
Exakt, så det är det jag menar. Att jag tror så här, det är svårt att upptäcka det jättemycket tidigare också. För att spektrat är så brett. Det är så många olika saker som Svante var tidig att gå. Jaha, då tänker man så här. Mm. Ja, men om man då är sen i talet så är inte det någon...
Nej, men precis. Och så var det ju för oss. Och de var så sena att gå. När Kalle äntligen gick så var vi så lyckliga. Men vi fick inte vara lyckliga mer än några dagar. För då sa ju folk med henne ju sen att prata också. Bara, nej! Oh.
liksom. Nej, men precis. Jag tror att det är jättesvårt att se när de är små. Liksom. Ja, för att alla är ju så olika till en viss... Det blir ju, det är därför också blir tydligare och tydligare ju äldre de blir. Att de har en svårighet.
Ja.
Oh ja. Hörrni, tiden rinner iväg. Om vi ska hinna med lite fler frågor så får vi gå vidare, tror jag.
Vi får ta ytterligare en
fråga. Ska du köra en
podd? Ja, då har vi... Nu hamnar vi lite i framtiden här. Vi har en lyssnare som har en 14-årig son med autism, ADHD och IF. Som känner oro för framtiden och barnets självständighet. Man vill ju så gärna att barnet kommer till tryggt boende och gärna med arbetskollektiv. För det vimlar ju inte av möjligheter för våra barn. Hon funderar också mycket på hur man ska förbereda sig själv och barnet. Hur ser vi på det? Har vi börjat spana runt efter boenden? Eller hur gör man för att hitta det perfekta boendet? Ja,
det där är ju en ångestmacka av rang alltså.
Ja.
Ja, vi är inte där än. Alltså, det känns som...
Nej, och jag ska helt ärligt säga att det finns ett medvetet val i mig att jag inte har gått dit än. För att vi har ju upplevt väldigt många gånger att vi oroar oss för saker och det är lika bra att ta det när det kommer. Mm. Jag tror att skulle man börja leta nu och känna att man inte hittar det perfekta, då skulle det också bli en ångest. Mm. Än så länge är de så små. Min är ju också 14 då, min äldsta. Men jag känner bara att nej, det får komma när det kommer.
Nej, men det man tänker också med när någon är 14 och som Svante är 13 nu, så är det... Det kommer ju också hända så mycket på de här åren. Nu ska de igenom tonår och de ska liksom... Och vi har väl tänkt så här, Svante kommer nog... Jag vet inte om han kommer någonsin vilja flytta hemifrån. Men det kanske han... Såklart så vore det bra om han ville det för hans självständighet. Och för att få ett, liksom, ett liv att
och inte... Och kanske för lilla mamsen och pappsen också.
För mamsen och pappsen. Ja, men och att man inte hela tiden ska känna sig vad händer när vi försvinner. För det är min ständiga oro.
Mm.
Men däremot så är det är några år kvar. Men det är väl såklart bra att kanske börja titta på... Alltså kanske inte specifika... Ja, man kan titta på specifika boenden. Men kanske...
Men också lite svårt, tänker jag. För att så mycket... beror ju på personalen på respektive boende. Exakt. För så tycker jag det har varit när det gäller skolor och allt man gör.
Mm.
För våra barn så är det ju personer som är viktiga.
Mm.
Och där kan man ju aldrig veta vilka som jobbar. Så att jag tror...
Men också
man kanske
upplägg.
Kan liksom ta reda på vad som gäller. Precis, hur ansöker man? Vad är, det tror jag är bra kanske att börja göra då.
Men för jag tänker, det finns ju de där man bor helt självständigt i en egen lägenhet. Och bara har liksom ett gemensamt ställe för mat. Och så finns ju de där man bor mer som ett gemensamt boende med egna rum. Alltså det finns ju väldigt mycket olika. Och jag känner att våra barn, det är så lång tid kvar för dem att utvecklas på. Så att jag vet nog inte heller vad som är rätt för mina barn i nuläget. Och jag tänker i värsta fall så har vi också våran plan att vi bara flyttar ihop allihopa och tar hand om våra barn tillsammans och de om oss. Och gör ett stort kollektiv av det liksom.
Funkiskollektiv.
Ja.
Det blir helt, ja precis, det är då jag ska köpa
det
den här gården.
Det kommer ju inte vara ett vilsamt ställe om man säger så. Det kommer ju vara...
Det kommer vara Petras hysteriska funkisgård.
Ja, det vore ju för det passar ju de flesta barnen.
Mm. Ja, det kommer bli bra, men inte vilsamt.
Ja, den är svår.
Ja, men den är svår och den är ju ångestig. Och det är också så här självständigheten, jag tänker också på mycket så här sysselsättning. Att våra barn ska få ett värdigt liv, bara inte i så här, vart ska de bo, utan också så här, vad ska de göra? Hur ska de kunna känna att de är med och bidrar till samhället och är en del av samhället? Liksom att de också får liksom en trygghet och en styrka i att faktiskt de är viktiga för någon annan, inte bara liksom att så här, så det är ju en jättestor del tänker jag, och det är ju
ja,
jättesvårt.
För mig det... är det ju en bauta del att Kalle är så otroligt inställd på att han ska ha barn, gifta sig och skaffa barn. Mm. Och den är så här, ja, apropå det här att förbereda dem och så, men jag tänker att det får ju inte vara min begränsning, det måste ju få, måste ju liksom få bli hans val och som i så fall det stöd som kan behövas. Alltså jag vet ju inte ens vad som är möjligt och inte. Men jag vill ju inte att det ska stoppa honom från att vara lycklig för att omvärlden säger att han inte borde. Eller jag vet inte. Mm. Usch, ja, ni hör ju det. Nej,
det är ju jättesvårt det här. Och jag, där kan jag också hålla med dig Petra. För jag, min ångest är också mycket det här sysselsättning. För att ju äldre de blir så blir det också att man pratar om. Vad vill du bli när du blir stor? Vad ska du jobba med? Och så får man liksom en liten klump i magen. Över det.
Mm.
Över
ja, Pelle så säger att han ska bli marinbiolog. Det är, ja. Så, ja. Ja. Det är så fint. Ja. Men ja. Vi vet ju att vår värld är inte redo för en sån marinbiolog. Mm. Och han skulle förmodligen inte klara det.
Men det kanske finns inom det området.
Exakt, en plats. Assistent eller liksom vara med. Så här, det, man vet inte. Men, det kommer, men man känner ju också att mycket så här, det som förälder känner jag. Så här, gud, mycket ansvar ligger på mig. Att jag ska hitta hur Svante ska kunna hitta en sysselsättning. Vad ska han kunna jobba med? Och då tänker jag så här, kan vi starta något som han kan jobba med? Alltså du vet så här, kan han jobba i något om vi har något företag där han kan jobba? Eller någon kompis har något? Kan, alltså så här, man, liksom, communityn runt sig, vad skulle man kunna...
Djur
liksom...
tänker jag bara, djur
kommer ju bli för oss.
Men jag slänger in en fråga till där som är lite på samma tema. Ja. En mamma som undrar hur vi tänker kring våra barns framtida ekonomi. Mm. Vad gör vi för att de ska leva bra även när vi inte finns? Sparar vi extra till just funkisbarnen? Jag kan inte svara på det. Ja, vi sparar till våra barn. Men jag har ju inget annat. Så att det...
Nej, vi sparar inte extra. Vi sparar,
nej,
samma
vi sparar inte heller extra. Utan
vi gör inget extra där.
Vi sparar också.
Men det är också en ångestfråga.
Ja, och där är jag också inte tillräckligt liksom insatt och kan för lite. Jag vet inte.
De får väl typ sjukpenning liksom eller sånt där.
Nej, men jag kommer få en jättelåg. Jag har en för detta förskolepedagog som jobbade med Polly som har en son som bor på ett gruppboende tror jag och också så här, och han jobbar lite, men det är ju så här, det är så lite betalt. Alltså han får så här 10 kr, nej men inte 10 kr i timmen kanske, men jättelite pengar. Här ska inte jag slänga ur med siffror och hitta på, men det är ju så här, han kan inte leva på de pengarna han ändå, för han har ändå ett jobb. Han jobbar med något lite mer liksom kanske. Och då får de ju hjälp via liksom LSS eller vilka det är som liksom får dem in och jobba. Men just att så här, hans ekonomi räcker ju, det han själv kan skapa även fast han har sysselsättning. Och det är ju så himla sorgligt att man inte kan värdesätta det arbetet ändå nog så att de också kan klara sig. Så att det är ju jättesvårt och det är väl... Och det är ju inte alla som kan spara och nu är det liksom lågkonjunktur och inflation och det är liksom, så att det är ju också ytterligare den här jävla framtidsångesten som vi liksom, ytterligare en ångest att såhär, gud man måste spara. Men det är ju som jag och Marcus känner och det säger Marcus ofta, han bara, jag måste tjäna pengar så att Svante kan ha pengar, alltså såhär, och så gör liksom, att man tänker såhär, vi får inte dö för vi måste kunna betala för. Och framförallt tänker vi då Svante just för att man tänker att det kommer vara svårare för honom att hitta sysselsättning och kunna försörja sig själv. Liksom.
Och man vill ju inte heller att de bara ska överleva. Nej. Man vill att de ska leva.
Leva till liv.
Som man vill att de ska få resa och göra saker som är roliga och berika deras liv lika mycket som alla andra. Men där tror jag att jag har valt att inte liksom gå in i den för mycket för att det bara blir ångest. Där känner jag att jag kan liksom... Jag kan inte göra mer än vad jag gör. Alltså...
Nej, jag är med dig där. Det får komma lite sen. Mm. De är fortfarande små barn. Vi måste få vara kvar i att de är små barn. Så får vi ta det sen lite mer. Det är klart att,
och vad ska vi
det
göra?
Det betyder ju inte
liksom?
Att frågan inte finns. För den ligger där latent.
Den ligger där latent. Och vi försöker skjuta på. För det är så mycket ångest i nuet på något vis många gånger.
Ja, det är så mycket vi ska reda ut innan. Så man får helt enkelt bli bättre på.
Och alla har ju inte möjligheten att spara mycket som helst. Alltså hade man haft det så hade man väl gjort det då, tänker jag. Alltså, och där känner jag att man är inte ensam om det. Vi är ju ganska många som inte har råd.
De får ju ärva oss också om det finns något att ärva.
Om det finns något att ärva. Ja. Men jag tänker den här mamman då, att jag, för det kan ju vara så att hon är lite som när Anna, när Frans fick sin diagnos, eller när att så här, man vill ha svar, man måste få söka upp information och då kan man väl titta.
Exakt.
Söka på lite boenden, kolla, det kanske finns liksom på YouTube, det kan finnas informationsfilmer, det kan finnas liksom, man kan kolla på de här olika, alltså försöka såklart söka Det kan finnas dokumentär, alltså så man skapar sig en bild om man vill det för att det ska kännas liksom tryggt för en själv. Att så här, jo, men jag har åtminstone skapat mig någon uppfattning om hur det skulle kunna bli liksom. Så kan ju det vara bra. Men jag tror att vi får göra en frågepodd till, tjejer. För Lisa, du ska iväg och filma
det.
Vi har några frågor kvar och vi tänker att vi ska svara på dem.
Men ja, det finns en fråga till som jag skulle vilja svara på. Och det är den sista frågan. Som ni står på pappret.
Ja, den tycker vi avslutar med.
Ja. Den får du svara
en
på.
En mamma med en väldigt relevant fråga. Hon frågar, när blir den utlovade funkisträffen hos Lisa?
Ja.
Vet du vad det bästa är? Att det är du som har lovat den här, Lisa. Det hade kunnat vara lika bra om Petra hade gjort den också.
Och jag vill definitivt hålla det. Och jag skulle vilja säga att den...
Är inte det sensommar? Eller
vad
typ
skulle ni säga om augusti eller september?
Jag vill bara säga att det är så bra att ni som bor på öar har lovat det här. För det är jävligt svårt att ta sig till er. Om man
men Anna och Petra, är ni med mig om jag säger att vi kör en funkisträff på Storholmen i slutet av augusti, början september?
Ja. Och det går färja till Storholmen från både från Ropsten och från Lidingö. Och till Ropsten kan man åka tunnelbana för de som är i Stockholm eller vill ta sig till Stockholm. Så det funkar bra.
Och bor man i annars del av stan så går det ju färja från Ekudden.
Ja, exakt.
Täbyhållet där. Så det vore faktiskt himla roligt. Och då ska vi fundera på om man får, ska det vara med eller utan barn? Ska det vara...
Utan barn. Ja.
Jag tycker utan barn första gången.
Utan barn.
Vi måste börja liksom vila upp oss lite.
Det är funkismorsor,
hämta energi
helt enkelt.
Ja, och så tar alla med sig lite vin eller någonting. Ja. Och så fixar vi lite snacks och så sitter vi och myser.
Det blir toppen.
Det är väl bra.
Vi avslutar helt enkelt del ett av våran frågepodd då. Så kommer det en till frågepodd. Vet inte om det kommer nästa gång eller om det kommer om några avsnitt helt enkelt.
Nej, om det är så att folk har fler frågor, skicka in dem. Ja. Så kanske vi får en sparkarslet att köra frågepodd ganska snart igen.
Ja.
Får vi en riktig spagge eller vad?
En spagge i arslet, sa hon.
Eller så ger ni oss sparken, det är vilket ni vill.
Alltså jag är inte säker på det där med spagge i arslet, men den får du stå för, Lisa. Vi säger tack och hej från Funkismorsorna.
Ja, tack ska ni ha.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.